Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och
Design. Podplay.
Välkomna till Krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig Anna Jinghede och
Lena Ljungdahl.
Lena, torsdag igen
och del två på vårt snuskgubbstema.
Ja, just det. Vi la ju grunden, kan vi väl säga, förra veckan. Och det blev ju ett väldigt uppskattat avsnitt.
Det var faktiskt rekordlyssning. Roligt.
Vad handlar det om då, tror du? Är det att vi drar ett case? Är det temat? Eller är det det faktum att det var en polismästare som hade begått de här vidriga handlingarna? Alltså att det är laddat.
Ja, jag fattar. Jag tror att det kanske var all of the above. Och det hittar ju faktiskt nya lyssnare till oss hela tiden. Men det är såklart att det blir lite uppmärksammat. Och kanske också det där att det är ett case och att vi faktiskt intervjuade den som var absolut center of attention under hela utredningen. Det vill säga spaningsledaren.
Mm. Men det var, ju också en dunderintervju, Lena. Det var det.
Var det?
Ja, det tycker jag. Verkligen. Bra jobbat.
Ja, tack. Tack.
Men du, vi ska ju gå vidare på det här temat idag. Och bland annat prata lite grann om vilka det är som köper sex. Man kan ju få uppfattningen om att alla som gör det är, minns du farbror Bosse? Han scouten som stod och slickade på en klubba i Lorry, var det va?
Ja, visst.
Är alla sexköpare en farbror Bosse?
Det hade ju varit oerhört lätt att bara undvika gubbar som står och slurkar på en klubba. Då är det liksom farbror Bosse och Kojak som man kan undvika. Eller vad hette han? Hette han inte Kojak?
Han detektiven, menar du?
Ja, ja, han inte det. Han en dumlig klubba i käften hela tiden.
Ja, det hade han, ja. Just det stämmer. Ja, det hade jag fan glömt.
Nej, men så enkelt är det ju inte, Anna. Snuskgubbarna och till viss del snuskgummorna är ju liksom omkring oss. Hela tiden.
Yes. Men var börjar vi då? Kan det finnas ett värde här att backa tillbaka bandet ändå lite grann och kanske försöka beskriva vad sexualbrott är för någonting? För att sexköp pratar vi om nu, men det är ju faktiskt bara ett av många.
Ja, så snuskgubbe känns ju som en väldigt förmildrande omskrivning av någonting som är betydligt värre, precis det du säger, sexualbrott. Och det rent juridiskt, vi pratar ju om all form av sexuell handling som sker mot någons vilja eller utan samtycke.
Just det.
Eller om man är under 15, då spelar det fan ingen roll om det är samtycke eller inte. Då är det sexualbrott hur man än vänder och vrider på det. För att det där är ordet byxmyndig. Och alla sexualbrott finns i brottsbalkens 6:e kapitel. Och där finns de då uppradade på ett tjusigt sätt. Och som med vanliga uppradningar av brott så brukar det börja med det värsta. Och sen så är det liksom fallande skala. Så där hittar vi ju då våldtäkt, grov våldtäkt, sexuellt ofredande, och det är tänkt typ blottare. Sexuella övergrepp, om man inte har samlag till exempel. Våldtäkt mot barn, vilket automatiskt blir om det är någon som är under 15.
Ja, just det.
Sexuellt utnyttjande, som förut var en egen paragraf. Nu är det faktiskt en av punkterna i våldtäktsparagrafen. Sexköp. Und so weiter, und so weiter.
Posering.
Så där i kapitel 6. Vad sa du?
Ja, posering kom jag på där också. Ja, men det, listan går ju att göra lång.
Ja.
Den är lång.
Men allting är samlat i 6:e kapitlet.
Men får jag fråga där? För att du nämnde där sexuellt ofredande och jag tror du nämnde blottare också. Mm. Och det var ju ett fenomen som var rätt vanligt, som jag i alla fall minns det, när jag var barn, så att säga. Då varnade man ibland för att det fanns blottare nära skolgården och såna där grejer. Och det
är ju beige trenchcoat.
Ja, men precis. Man hade ju en hyggligt stereotyp bild av den personen. Och idag hör vi ju inte så ofta talas om det här fenomenet, och det säger ju oss någonstans att även den här typen av brottslighet förändras över tid.
Ja, fast jag tror att du hör det väldigt ofta, men just nu pågår blottningen, det är ju den här tidens dick pics.
Ja, just det.
Alltså istället för att du hoppar fram en buske och säger haha, kolla min schnabel, så skickar ju folk en bild, det är ju en typ av blottning. Jag tvingar dig att titta på mitt kön.
Men det jag menar, eller försökte komma fram till, var just det att liksom tiderna förändras, och idag så är moduset kanske inte detsamma som det var för 30 år sedan. Eller hur gammal är jag nu igen?
Ja, drygt 25.
Just det. Ja. Ja, men du var inne på digitaliseringen där.
Mm.
Har den ställt till det mycket i det här avseendet när det gäller just sexualbrotten?
Jag skulle säga att utredningsmässigt så får man jobba väldigt olika. Till exempel försäljning av sex. Förr då visste man ju i alla fall vilken gata till Stockholm man skulle gå till.
Det.
För att hitta sexköparna.
Mm.
Nu sker ju extremt mycket av all form av försäljning. Alltså, vi pratar ju övergrepp av oftast kvinnokroppar, men också manskroppar.
Mm.
Via nätet, såklart.
Mm.
På allsköns jävla sidor.
Mm. Mm,
så att, och då får man ju rikta utredningen där brotten begås.
Mm.
Eller i alla fall där de initierats.
Men du som är juridiknörd och har jobbat mycket med utredningar, har lagstiftningen hängt med då?
Alltså, det kommer ju nya lagrum hela tiden. Men du vet ju, byråkratins kvarnar, det går ganska långsamt. Men det måste ju också göra det, för att det ska ju komma ett lagförslag. Och sen ska det utredas, och sen ska det implementeras. Så det är inte bara swish. Men om du tänker på senare tid, vi har ju fått en samtyckeslag som för ett gäng år sedan hade varit helt otänkbar. Och det var ju ganska starka vindar. Att nu måste vi ändå sätta ner foten och bestämma oss för att allting som inte är ett ja är ett nej.
Mm.
Så att det händer ju saker, men vi är väl väldigt många som alltid tycker att det går för långsamt.
Mm.
Men samtyckeslagen kom i alla fall, och vi swishade förbi den lite snabbt här nu, och det handlar ju om att de har gjort våldtäkt och övergrepp till ett oaktsamhetsbrott. Förut så behövde du ett uppsåt till gärningen. Mm. Och nu räcker det med oaktsamhet. Det vill säga, allt som inte är ett ja är ett nej. Mm. Du borde ha insett, har man kommit till.
Just
och det här, Anna, tycker jag är så lustigt. Att jag hör ju ändå människor som tycker så här: nej, alltså så jävla flummigt. Hur ska man då veta om hen vill?
Ja, men alltså jag orkar inte ens.
Borde jag ha insett att hen inte ville? Alltså, om du inte har den kapaciteten att känna in, då ska du kanske fälla ner den klassiska kuken och försvinna bara. Ja. För att det är inte så svårt.
Nej. Nej, man tycker ju inte att det borde vara det, i alla fall.
Nej.
Det är inte ett argument som håller, i alla fall.
Om du fortfarande kämpar med att förstå vad samtycke vid sex är, så kan du tänka så här. Att istället för att du vill ha sex, så vill du bjuda på en kopp te. Du säger, hej, vill du ha en kopp te? Och personen säger, jag skulle fucking älska en kopp te. Tack. Då vet du att hen vill ha en kopp te. Om du säger, hej, vill du ha en kopp te? Och hen bara, jag är inte riktigt säker. Då kan du göra en kopp te, eller inte. Men tänk på att hen kanske inte dricker det. Och om hen inte dricker det, då... Och det här är det viktiga. Tvinga hen inte att dricka det. Du kan inte klandra personen för att du gjorde te och hoppades på att hen ville ha det. Du måste bara acceptera att personen inte dricker det. Bara för att du gjorde det betyder inte att du har rätt att se hen dricka det. Om personen säger nej tack, gör inte te alls. Gör inte te, tvinga hen inte att dricka te. Bli inte irriterad för att hen inte vill ha det. Hen vill bara inte ha det, okej? Personen kan säga, ja tack, vad snällt av dig. Och sen när teet kommer vill hen faktiskt inte ha te alls. Och visst, du kanske tycker att det är irriterande när du har gjort te, men hen har fortfarande ingen skyldighet att dricka te. Hen ville ha te, men inte längre. Och ibland ändrar sig någon på den tid det tar att slå på vattenkokan, brygga teet och hälla i mjölken. Och det är okej för människor att ändra sig. Om någon är medvetslös, gör inte te. Medvetslösa människor vill inte ha te och kan inte svara på frågan, vill du ha te? Om någon sa ja till te, började dricka det och sen svimmade innan hen hade druckit upp det, häll inte te i deras hals. Ta bort teet och se till att allt är okej. För medvetslösa människor vill inte ha te. Lita på mig. Och om någon sa ja till att dricka te hemma hos dig i lördags, betyder det inte att hen vill att du ska bjuda på te hela tiden. Personen vill inte att du ska komma hem med te och tvinga henne att dricka det bara för att, men du ville ju ha te förra veckan. Eller vakna upp med dig hällandes te i sin hals för att du ville ju ha te igår kväll. Tycker du att det här är en dum jämförelse? Ja, för du kanske har koll redan. Naturligtvis skulle inte du tvångsmata någon te bara för att hen sagt ja till en kopp te förra veckan. Och naturligtvis skulle du inte hälla te i halsen på en medvetslös person bara för att hen sa ja till te för 5 minuter sedan. Om du kan förstå hur fullständigt löjligt det är att tvinga människor att dricka te när de inte vill, och du förstår när människor inte vill ha te, hur svårt kan det vara att fatta när det gäller sex? Oavsett om det är te eller sex, så är samtycke allt. Och apropå det, nu ska jag dricka en kopp te.
Och sen så har vi ju sexköpslagen. Vi kommer komma in på den senare. Och sen har jag en liten, kan vi kalla det en liten nyhet? Eller en fluga.
Mm-hmm.
Nu för tiden, Anna.
Yeah.
Har du hört talas om sexsomnia?
Sömnsex eller sovsex eller vad säger man?
Ja, sleepsex.
Ja.
Att du bara typ så här, åh, jag sover så tungt och så råkar jag våldta dig samtidigt.
Ja, men alltså det där är ju absurt. Var det inte en snackis för något eller några år sedan ett ganska uppmärksammat rättsfall på det här temat?
Jag tror att det här, om vi nu ska kalla det för sjukdomen sexsomnia, den verkar ju vara mer smittsam än corona. Med tanke på hur många som i våra domstolar har fått det här viruset.
Men
för att det har blivit som något jävla frikort. Oftare används detta som en invändning. Alltså, nej, om man tittar på konformitetsprincipen som gäller överlag. Alltså, om jag inte har förmågan att rätta mig efter lagen så ska jag inte heller dömas. Och det kan man ju måla upp x antal exempel. Om man är till exempel svårt psykiskt sjuk, inte vet jag, du lider av någon svår psykisk störning, så har du ingen aning om vem du är, då kan och då hävdar man ju då liksom att nej, men om jag lider av det här och sover så djupt och begår de här vidriga sakerna när jag sover, så har det blivit som ett frikort, för det är också svårt för åklagarsidan att bevisa att du sov, du inte var vaken. Om jag säger att jag sov, så är det svårt för mig att bevisa att du inte sov.
Ja.
Det är svårt. Det är svårt. Också så här, okej, det är ett oaktsamhetsbrott med våldtäkt, men du kan ju inte gärna tvinga en person att sluta sova. Nu vet du att du våldtar personen när du sover, så då får du sluta sova.
Ja,
för annars så försätter du dig själv i en situation och därmed gör dig skyldig till vad då? Någon form av likgiltighetsuppsåt? Mm. Du visste ju att du skulle våldta henne när du sov, så då får du ju det går ju inte.
Nej, men det är helt
så
att
jag
omöjligt.
Tror att här behöver man nog titta lite på lagstiftningen. Man kanske får ha ett omvänt beviskrav här. Eller någonting. Jag vet inte. Eller döma till behandling.
Ja, och något som slår mig här nu ur ett forensiskt perspektiv, det är de här nya apparna. Sovapparna. Eller de här hälsoapparna.
Du dömer någon till att tvingas ha en sån här sömn...
ja.
Sån här REM-sömns... lite mäter på
Nej, dig. Alltså om man lider av sexomni, eller vad heter sexomnia, då bör man ju dömas till sängbält eller någonting. Nej, jag tänker mer utredningsmässigt.
Ja.
Att det kanske faktiskt går att klarlägga om en person sov eller inte, om man nu har sina de här apparna igång.
Ja.
Vad vet jag?
Eller att man efteråt kanske tvingas ha en sån app med ett halvår och så visar på att nej, du lider inte av någon sömnstörning.
Ja, just det. En retrospektiv. Kan man få ett retrospektivt, så att säga? Ja, ja, jag fattar.
Ja. Vi får nog gå vidare.
Mm. Mm.
Hur vanligt är det med sexualbrott, Anna? Du gillar ju siffror och sånt.
Ja, jag gillar ju siffror, men som så många gånger tidigare när vi ska prata om kriminalitet och siffror och statistik, så vill jag genast hänvisa till svårigheten att klarlägga utsattheten.
Mm.
Vi har ju den officiella kriminalstatistiken, det vill säga den rapporterade, det som rör polisanmält våld. Mm. Men sen har vi ju också de här så kallade omfångsundersökningarna, eller de här sätten som man alltså kan få kanske en bredare kunskap om utsträckningen eller omfattningen här genom att tillfråga en stor mängd människor.
Mm.
Och tittar man då på till exempel den nationella trygghetsundersökningen, så visar den att vid sista mätningen så var det ungefär 6% av befolkningen, den vuxna, eller ja, från 16 till 85 tror jag de är, som tillfrågas. Det var knappt 6% som uppgav att de hade utsatts för sexualbrott under år 2019. Och jag roade mig med att räkna om det här till befolkningsdata. Och då hamnar vi på en siffra om ungefär 450 000 människor.
Mm.
Som alltså då under ett år skulle ha utsatts för sexualbrott. Och då kan man ju tänka när det gäller de här omfångsundersökningarna att sannolikt så är inte alla ärliga och uppriktiga, eller kanske inte ens vet om att det man har utsatts för är straffbart eller kriminellt. Nej. Helt enkelt. Och om man då istället vänder sig till den polisanmälda statistiken, så måste man först och främst komma ihåg att Brå, Brottsförebyggande rådet, de uppskattar att ungefär 2% av vuxna människor som utsätts för sexualbrott kommer att anmäla vad man utsatts för.
Mm-hmm.
Och kanske 1%, hälften så många barn, kommer lyckas anmäla vad man utsatts för. Så att här finns ju enorma, enorma mörkertal.
Mm.
Men och sen kan vi säga också att våldtäkter och sexuella ofredanden är de sexualbrottstyper som oftast anmäls. Så de utgör kanske 40-45% eller någonting av alla sexualbrott.
Mm.
Och tittar man på, om vi tar våldtäkterna till exempel, vi kommer inte kunna rabbla upp alla siffror här och nu. Men om vi tar våldtäkterna, så anmäldes förra året ungefär 10 000 våldtäkter. Och det var ju då inklusive den här nya brottsrubriceringen, oaktsam våldtäkt.
Mm.
Det handlar då om drygt 200 brott om oaktsam våldtäkt. Så det är inte jättemånga. Men det kanske också tar ett antal år innan liksom det här sätter sig eventuellt. Och tittar man över tid, om man jämför då de här knappt 10 000 våldtäkterna för 2020 med 10 år tidigare, så har ju anmälningsfrekvensen vad gäller våldtäkter ökat jättemycket, med drygt 40%. Och det här är något som debatteras i media ganska frekvent. Och man kan fundera på vad det här handlar om. Och då föreslår Brå att man faktiskt kan koppla det här till förändringar i sexualbrottslagstiftningen. Eftersom till exempel så har ju våldtäktsbegreppet utvidgats. Så nu pratar man om det här begreppet särskilt utsatt situation till exempel, som har tillkommit. Vilket påverkar då, menar man. Och det kan också handla om anmälningsbenägenheten naturligtvis. Så att man får vara lite försiktig, liksom, när man, det är väl det budskapet jag vill försöka föra fram här, när man ska tolka de här siffrorna. Jag var ju också lite nyfiken och försöka klarlägga hur det har sett ut under pandemitiden.
Ja, just det.
För att vi har ju en uppfattning om, i alla fall sett till det här enormt ökade trycket på kvinnojourerna och på hjälplinjer, just, både för barn och vuxna, så att de beskriver ju en enorm ökning där.
Mm.
Och det är ju fortfarande ganska tidigt, så vi har inga liksom bra siffror än, alltså över tid. Men däremot så har man sett, om man jämför 2020 mot 2019, så har bland annat sexualbrotten och övergreppen mot barn har ökat, både mot pojkar och mot flickor, mellan 10-15%. Alltså anmälningar pratar vi om nu. Så det är ju, det är, ja, det känns inte bra helt enkelt. Jag hoppas verkligen att vi kommer kunna mobilisera här nu.
Jag tänker vilken jävla roll samhället har när corona släpper och man får lämna sina destruktiva, våldsamma hem och återgå till idrottshallar, skolor, fritidshem och så musik, liksom kulturskola och så vidare. Vilken fruktansvärt viktig roll man har att fånga upp måendet. För då har du varit isolerad hemma då, och sen så har det varit superdysfunktionellt och destruktivt. Och så tillbaka in att fånga upp måendet och vad som har hänt där. Och liksom vara beredd på och ha vetskapen om att det är väldigt många som har levt nu isolerat i det helvetet som man kanske bara behöver vara hälften så mycket i när det inte är corona.
Ja, och det är ju så att säga känt från tidigare kriser som vi har befunnit oss i och kartläggning över olika typer av riskperioder när våld i familjesystem ökar. Att ja, men kriser är ett sånt exempel tillsammans med högtider och sommarsemestrar och allt vad det nu är. Men det som jag tycker är så himla olustigt i det här sammanhanget just när det gäller corona, det är ju att det också är sanktioneras ju för förövaren att motivera isoleringen. Vi ska ju inte vara ute, så att säga. Så nej, det blir uttryckligt, så att säga. Ja, alltså det är fruktansvärt, verkligen. Och jag håller med dig. Vi måste ha förmåga att kunna hjälpa de här människorna som är utsatta. Men jag tänkte bara, så här, innan jag lämnar det här tråkiga med siffror, för det är ju sällan så himla upphetsande.
Ja, fast det ger en dimension, Anna, som vi faktiskt behöver.
Ja, men kanske för att försöka försätta oss i rätt, så att säga, sammanhang i alla fall, så vi förstår vad vi pratar om. Men det här, jag tänkte bara spinna lite vidare på det här med våldtäktsutsattheten i Sverige, eller förekomsten av våldtäkter. För att du har ju säkert också hört det här om att Sverige ligger i topp när det gäller anmälda våldtäkter i Europa.
Ja.
Det här är någonting som också, som jag märker, debatteras ganska frekvent. Och det finns ganska tråkiga och starka röster som vill hänföra detta till våran invandring och flyktingpolitik.
Ja. Ja. Det är ett importerat problem, sägs det.
Precis. Och jag blir så... vi ska inte öppna kanske den boxen här och nu, men jag blir så oerhört trött på den där typen av retorik. Som om både våldtäkter och mäns våld mot kvinnor skulle vara ett fenomen som plötsligt uppdagades i Sverige för drygt 5 år sedan.
Ja.
Det är så oerhört dumt. Men nu har man tittat på det här, hur det verkligen förhåller sig. Är det verkligen så att vi är, så att säga, i Sverige, är ett våldtäktsland i ordets rätta bemärkelse? Och ja, varje våldtäkt som anmäls är ju, så att säga, åt helvete rent ut sagt. Men det här, mycket av den här statistiken kan förklaras av att vi definierar, alltså våldtäktsbegreppet definieras så olika i olika länder. Så att vi mäter helt enkelt inte riktigt samma saker.
Nej.
Och om man skulle jämställa våra benämningar, Sveriges och Tysklands och massa andra europeiska länder, så bedömer man att Sverige istället skulle hamna någonstans i mitten av den europeiska statistiken. Det är ju fortfarande otroligt illavarslande, men ändå, vi ligger sannolikt inte, det begås inte fler våldtäkter i Sverige per capita än i andra europeiska länder, i alla fall, om jag säger så.
Det är en jävligt viktig information och ett medskick till alla ni som läser rubriken att det blir värre och värre och sämre, otryggare och otryggare och Sverige är i topp på allt djävulstyg. Då är det så lätt att göra ett likhetstecken mellan det och olika saker som passar in i din egen begreppsvärld.
Mm.
Och så drar du fel växlar på det. Att bara bromsa in och gå till botten och få en sån grej. Aha, vi definierar olika.
Ja, men ta bara exemplet. I många andra länder där ett våldtäktsbrott hamnar i statistiken, så krävs att offret har gjort fysiskt motstånd. Och gränsen i medans gränsen i andra länder för våldtäkt går vid brist på frivillighet. Så bara den lilla skillnaden kan göra att statistiken blir jättefel, så att säga.
Mm. Man kan också vända på och säga så här, fan vad bra att vi ligger i topp.
Mm.
Det gör att vi har lagt nivån för våldtäkt jävligt lågt. Medans kanske andra länder har lagt den alldeles för högt, så att grejerna inte adresseras som våldtäkt.
Och vi har ju faktiskt, Sverige har ju ratificerat bland annat Istanbulkonventionen, det var tror jag 2014. Vi har ju, och mycket annat bra ur jämställdhetsperspektiv och så vidare, har ju faktiskt vi gjort i Sverige. Vilket kan tänkas ha bidragit också till att anmälningsbenägenheten hos de som utsätts faktiskt också har ökat.
Mm. Bra, Anna.
Men du, ska vi gå in och prata lite grann på vem det är som begår de här brotten?
Ja, har du några förklaringsmodeller så att vi kan bestämma en gång för alla?
Ja, men alltså det här är svårt. Och nu känns det som att jag upprepar det jag har sagt så många gånger tidigare när vi ska försöka beskriva en förövare. Att det här är inte en homogen grupp. Nej. Tittar man till den anmälda brottsligheten så är det uteslutande män som misstänks för de här brotten och som döms för de här brotten. Mm. Men det går inte att liksom peka ut, det är inte en farbror Bosse bara, utan det är olika typer av människor vi pratar om här.
För ska man bara så här, apropå det där vi sa innan, att det här är inte ett problem som dök upp för 5 år sedan. Om man själv bara ska reflektera genom sin egen uppväxt och framförallt om man liksom klumpar ihop jag, mig i min kontext, mina polare och sådär.
Mm.
Där man har blivit liksom tafsad på röven, fått det sexuella ofredandet, något försök till olika saker. Ja, men det har ju varit typ någon i klassen, det har varit någon tränare, det har varit någons brorsa, någons farsa. Det är ingenting som bara såhär, oh, nu dök det upp för 3 år sedan.
Precis.
Det är så jävla dumt, jag blir så upprörd över det där.
Mm.
Ja, men då lyssnar man inte på folk om man tror att det är så.
Nej, precis, det gör man inte. Och om man då ska försöka bena ut olika typer av förklaringsmodeller här, så handlar det ju om, så som ofta annars när vi ska försöka förklara kriminella beteenden, att man kan ju hitta olika perspektiv och olika liksom förklaringsmodeller i avsaknad av en specifik faktor. För det har man inte liksom, det finns inte en faktor som lyckas förklara alla dessa gärningar helt enkelt. Vi har till exempel ett medicinskt perspektiv där det bland annat föreslås att det skulle vara fråga om en överproduktion av könshormon som skulle kunna vara, så att säga, en förklaringsmodell. Man kan tänka sig en genetisk sårbarhet, alltså ett biologiskt förklaringsperspektiv. Vi har psykologiska, en bristande impulskontroll, ett hypersexuellt beteende. Vi har ju de här olika parafilierna till exempel.
Mm.
Där pedofili och sadism och exhibitionism och alla de här ingår. Att det skulle vara fråga om då en störning, helt enkelt. Personlighetsstörningar. Och vi har sociologiska förklaringsmodeller där den klassiska makt- och dominansperspektivet kommer in. Där vi pratar om den här strukturella, skeva könsmaktsordningen.
Ja.
Som skulle motivera i vart fall då kanske många mäns sexuella våld. Men jag tror ju, som när vi har pratat i tidigare avsnitt om just våldsamma beteenden, att man nog måste kombinera olika typer av perspektiv och sikta mot en mer då ekologisk, som det kallas, modell, förklaringsmodell. För återigen, det finns inte ett av de här perspektiven som lyckas beskriva alla sexuella beteenden.
Douchebags-genen är liksom... Nej, men det är ju olika.
Mm. För det
alltså
är så här...
en olika för cocktail, för de allra flesta om vi nu pratar männen här, de allra flesta männen begår ju inte sexualbrott.
Exakt.
Och de kan både ha en parafili, de kan ha någon biologisk, de kan ha överprodukt testosteron och ändå inte begå sexualbrott.
Ja, men bra poäng, Lina, och jag tycker ju att det är så man kanske oftare borde egentligen förhålla sig. Om nu en av 10 män väljer att köpa sex, Hur kommer det sig att de övriga 9 väljer att inte göra det?
Mm.
Alltså det är ett intressant perspektiv, tycker jag.
Vi kan väl en gång för alla, det här, inte alla män. Alltså skjut mig om jag får höra den kommentaren en gång till. Och då är det så här, nej inte alla män, men jävligt många, för många och nästan bara män. Så. Men det är ju verkligen inte alla män. Men det finns ju så många olika förklaringsmodeller och det är ju jävligt intressant att forska på, för någonstans så måste det här skiten ta slut.
Ja, och vi ska väl kanske i det här sammanhanget också poängtera att det är såklart också kvinnor som begår sexualbrott.
Ja, ja, ja.
Självklart är det det.
Man pratar ju inte om det lika mycket av enkla anledning att det är så jävuls få procent. Om man liksom klumpar ihop förövardelen,
ja, ja,
så är det ju... Det, jag vet inte, vi är långt över 90%.
Ja, ja men det är vi ju. Det är vi, definitivt.
Men absolut, det finns absolut kvinnor. Men jag tycker också att det är töntigt att man hela tiden ska behöva säga det. Det finns också kvinnor, det är inte alla män och så vidare. Vi kan väl bara konstatera att sexualbrott begås av män till största delen. Och men de allra flesta män gör det inte.
Och de allra flesta människor förstår också det, den kopplingen. Ja. Att inte alla män gör det. Det behöver liksom inte förtydligas på något endast vis.
Det var någon som skrev här på Instagram för ett tag sedan. Jag vet inte om det var Katarina Wenstam eller jag kommer inte ihåg vem det var. Men det var liksom, om man kan sluta, om man som man inte begår sexualbrott och kan lägga mindre vikt vid att försöka rentvå sig själv som en person som inte begår sig. Och liksom istället fundera på vad kan jag göra för att det ska sluta?
Ja, och rikta
vad
kanske...
Vad kan jag göra?
Ja, men och framförallt rikta sitt fokus och sin energi på män som då gör det istället.
Mm.
Hur man kan beteendeförändra de personerna istället på ett konstruktivt sätt.
Ja.
Nej, det här är upprörande, Lena. Det kanske faktiskt är läge att ta en liten paus.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Har vi vibe, Brutti?
Nej.
Brukar man inte säga vibe?
Nej.
Får du en bra vibe av mig?
Nej.
Jag vill inte spela in längre. Något Kaiko är den humorfyllda podden på rena skötska där jag, Davva och min kompis Brutti ger dig en dos skratt i kollektivtrafiken.
Men fan går upp en vanlig jävla tisdag morgon och ställer sig och stryker.
Det perfekta sättet att göra vardagen lite mer underhållande, va? Lyssna på Podplay.
Välkomna tillbaka, det är krimpoddarnas krimpodd och det är avsnitt 127 och vi håller på med del 2 av snuskgubbs temat.
Mm.
Och nu Anna så tar vi oss in i brottet att köpa sex.
Mm.
Det här är ju alltså sexköpslagens införande, det är lite unikt, Sverige var tidiga här att kriminalisera köpet, men inte göra det brottsligt att sälja sex. Och det här kan ju folk tycka är lite skevt av det. Hur liksom den ena delen av handlingen, hur den ena kan vara brottslig, men den andra inte. Och det är ju för att Sverige har tagit greppet, och många länder har tagit efter Sverige, att man har gjort prostitution till en del av mäns våld mot kvinnor. Utnyttjandet av kvinnokroppar, att det är liksom ett problem, och då kan man inte kriminalisera att vara ett offer för mäns våld mot kvinnor.
Nej, alltså jag tycker det är ett sånt oerhört viktigt signalvärde i det.
Ja.
Det här jävla skitargumentet att prostitution är ett gammalt, på något sätt hedervärt yrke till exempel.
Ja.
Det är så fullständigt absurt.
De har valt det själva, Anna. Oh. Jag är bara en liksom, jag är schysst och köper deras produkt.
Ja.
Vad ska man annars göra?
Jösses.
I alla fall, några grejer som man kan säga kring det här med sexköp. Ibland kommer frågan, är det olagligt att köpa sex utomlands? För att jag såg någon siffra på att av alla de som köper sex så gör 80% av det även utomlands.
Va? Vänta nu.
Ja, 80%.
80%.
Och nu fick jag så många tankar och frågor kring det här. Ska man tänka sig då att de här människorna alltså åker utomlands i syfte att köpa sex, eller är det här engångsföreteelser som sker på något sätt i samband med någon form av charter?
Alltså jag vet inte. Jag har aldrig åkt på en utomlandsresa, men om du tänker ett grabbgäng som åker till, låt säga ett land där det ligger strippklubbar på, som ett pärlband.
Mm.
Bordeller på ett pärlband på en gata och de glider in där. Kanske att det fanns med i planen när de lämnar Sverige. Jag säger inte att det är så. Jag säger att det kanske är så.
Är inte det här jävligt sunkigt alltså? Va?
Ja, ja.
Jag tycker det är så deppigt.
Anna
Ingede,
det, det är sunkigt. Det är precis vad det är. Och då kom också frågan. För att det är lite så att när man lämnar landsgränsen, för oss som inte köper sex,
mm,
när man lämnar landsgränsen, då blir man kanske lite mer lös i konturerna. Helt plötsligt så har du på dig på typ så här, Bermudas shorts med palmer på.
Men som vad handlar det där om?
Ja, men jag vet inte. Helt plötsligt så är det okej att köra lite på fyllan utan hjälm, för det är lite så här, manjana. Du blir lite så härlig. Och helt plötsligt så då är det också okej att knarka och köpa sex.
Men alltså det är så absurt. Det är ju som att man lämnar hemma på diskbänken alla sina etiska och moraliska också värderingar och principer som man
och
har.
Och frontalloben och ligger där och guppar.
Ja.
Ja. Nej, det är fascinerande. Men när det kommer till den här frågan, är sexköp utomlands brottsligt? Då svarar jag så här. Det här är en jurisdiktionsfråga.
Mm, ja, just det. Ja, det kan man tänka sig.
Alltså, det här handlar om dubbel straffbarhet. Så här är det. Och det är samma sak med knark. Är det olagligt att knarka utomlands? Det beror på huruvida det är brottsligt att köpa knark i det landet, huruvida det är brottsligt att köpa sex i det landet. Så om du reser till ett land där det är brottsligt att köpa sex, och så reser du hem till Sverige, och så blir du polisanmäld, då kommer man titta, är det olagligt här? Ja. Mm. Är det olagligt där? Ja. Då är det dubbel straffbarhet. Då kan du dömas för brottet i Sverige fast du begick det utomlands. Samma sak med knark. Men om man då säger, jag åkte till ett land där det är lagligt att knarka, där det är lagligt att köpa sex, då kan du inte polisanmälas och straffas för det här, om det är liksom bevisat att du gjorde det där. För det måste vara brottsligt även i det landet.
Jag förstår.
Och då tänker jag att då kanske det väljs vissa resemål före andra. Om man är en person som lämnar frontalloben på köksbänken.
Det kan man ju tänka sig då.
Man tar med sig kuken, man lämnar frontalloben och åker.
Kuk före frontallob,
ja.
I den ordningen. Den packlistan skulle man ju gärna vilja ta en titt på.
Punkt 1.
Spedo.
Schnabel. Ja.
Nej, usch.
Jag kan säga att straffet för er som funderar på sexköp, straffet för sexköp är oftast 50 dagsböter. Och ni som undrar vad det här är, alltså dagsbot är en form av straff, och då kan man få mellan 30 och 150 dagsböter i liksom antal dagsböter. Och sen är dagsböterna mellan 50 kronor och 1000 kronor per dagsbot, beroende på vad du har för inkomst. Så det är bara att räkna ut 50 dagsböter gånger vad det nu blev, beroende på hur mycket du tjänar. Så tjänar du mycket, då är det dyrt att knulla med fel person utomlands.
Men jag tänker också att själva köpet kan ju följa med andra brott. Det är väl inte ovanligt?
Nej, det är det inte.
Som gör att det betalar sig bättre, så att säga, i rätten sen. Eller sämre, beroende på hur man ser det.
Helt riktigt. Ja, men, och sen så kommer ju alla de här, det finns ju, alltså hade det inte funnits någon efterfrågan så hade det inte funnits någon tillgång, så är det ju bara. Men nu finns det ju allt från thai-massage med happy ending till massageskyltar som sitter uppklistrade på cyklar, till sugar dating och sugar daddy, så det är bara olika namn på samma skit. Att jag köper din kropp. Jag utnyttjar din kropp och ger dig pengar, eller ger någon annan pengar, eller kastar pengar på eller någonting. Men du, din kropp är nu min en liten stund.
Man kan ju också tänka sig lite så här, att i och med att vi har vårt kära internet, och det också är så att säga lättare att sköta den här typen av affärer diskret. Du behöver inte bemöda dig särskilt mycket ju, om du nu är intresserad av att köpa sex, att komma i kontakt med någon som säljer och Nej. Allt det här. Så kan man ju tänka också att det måste ju ha gjort att den här verksamheten har skjutit i höjden och nått andra åldersgrupper. Jag tänker att det är betydligt yngre pojkar kanske och unga män som ägnar sig åt det här än vad det var för 30 år sedan. När man åkte till den där gatan i Stockholm och stod där i gathörnet och väntade på en kvinna eller man för den delen att köpa.
Nu fick jag en flashback till ett ärende som jag fick jävligt tidigt när jag var typ precis kom ut från polisskolan.
Mm-hmm.
Jag måste få berätta om det.
Ja.
Vi står i ett av de här små centrumen söder om Stockholm. Jag kommer inte ihåg, kan det vara Vårberg, Bredäng, Sätra, något av liksom små sån här, de har typ en tunnelbana och en Ica. Och så kommer en ung kille, alltså ung. Nu när jag har liksom barn, vad kan han varit? 14, 15.
Men fy.
Går in på en sån här, du vet, sån här klassisk pissoar där det bara lyser rött så. Och jag bara tittar på när man går in och jag tänker så här, ja, det var fel tid, fel plats och så vidare. Och sen så går du in, det tar kanske 3 minuter och sen går du då in en går fram en gubbe och knackar på dörren. Dörren öppnas, gubben går in. Och sen så efter en stund kommer gubben ut och sen kommer ungen ut. Och jag bara ser hur jävla svullna läppar.
Nej,
den här
men
lilla.
Gud,
alltså jag fick så här, vad är det för jävla yrke jag har utbildat mig till?
Ja.
Jag började typ böla.
Ja, jag förstår det.
Och sen försöka ner tunnelbanan och fånga in den här killen. Och det var liksom en blandning av det var skuld och skam hos honom. Det var skuld och skam. Jag liksom skämdes för hela vuxenvärlden samtidigt. Ja, det var så fruktansvärt. Och sen var det sosjour och hela ballatet. Och då kände jag bara,
men det är så.
Man liksom står ut i det här.
Ja.
Och vad har hänt, lille vän, för att det ska bli så här jävligt?
Men nu pratar du pissoar.
Ja.
Alltså var sker detta? Alltså vi har hört talas om hotell som man gör tillslag mot och massagesalonger och sådär. Men alltså, sker det här överallt?
Ja, alltså, det har jag absolut inga belägg för. Men jag skulle säga, av de fall man har varit involverad i så är det, känns det ju som ta mig fan överallt. Och ingenstans. Nej, det är fruktansvärt. Jag var involverad i ett ärende för inte alls så länge sedan. En sån här klassisk strippklubb som ploppar upp i Stockholm.
Existerar sådana fortfarande?
Jajamän. Du vet när det ligger massa visitkort runt om på stan. Ja, men vi var inne och handlade, jag och mitt barn var inne och handlade. Och sen så såg jag hur någon sån här jävel var ute och tryckte sån här, satte flyers under vindrutetorkarna.
Bladade.
Jag ser på långt håll. Och då var mitt barn ganska litet. Och han tittar på den här bilden och då är det någon brud som sitter i någon obekväm ställning med sån här plexiglasdojer.
Ja, sluta. Ja.
Och så tittar vi så på den, så tittar på mig, så han bara, varför sitter hon så obekvämt? Hon ser ut att frysa.
Nej.
Alltså ett barns liksom reflektion att vara av, som inte, Nej, men en sån här strippklubb som typ har nästlat sig in i någon hyresrättsförening. Så här, nej, men vi ska sälja korv här på nedre botten bara. Inga konstigheter. Och så blir en strippklubb. Men det jag bevittnade där gjorde mig fruktansvärt förbannad. För då, vi var involverade helt enkelt och vi stängde ner skiten på olika sätt. Med samarbete med polisen och allt vad det nu är. Men, när jag satt där då, jag spanade ju dygnet runt. Då kommer alltså taxibilar. Vi pratar inte taxi hej och hå, utan vi pratar typ de stora taxibolagen. Kom dit, parkerade utanför, med liksom oftast två, tre, fyra konferensgubbar.
Ja, men,
det var liksom klientelet. Gubbar i grupp i kostym. In på stället tillsammans med taxichauffören. Taxichauffören följde med in på stället.
Han var någon...
sen tog det en minut och sen kom taxichauffören ut igen. Självklart fick ju fanskapet betalning för att leverera kunder.
Ja, det är klart.
Vad ska ni ikväll då? Ni ska inte...
Ja, men problemet är ju att bedriva strippklubb, så att säga, är ju inte förbjudet, om man säger.
Nej.
Så. Men det blir ju en förtäckt.
Men nu kunde vi stänga
verksamhet.
Stället. Ja, nu kunde vi stänga stället för att vi vet att de gjorde mer än strippklubb där inne. Men hela liksom, det är så jävla smutsigt och äckligt och fult, och jag fattar inte hur man går igång på skiten.
Nej.
Alltså...
Nej.
Sån här business.
Nej, men det är ju en enorm business. Jag har jättedålig koll, känner jag, på hur stor den businessen är i Sverige. Men jag har ju, bland annat så har jag ju jobbat ganska länge, som du vet, i Thailand. Och där ligger ju strippklubbar i varenda gathörn. Mm. Alltså det, och det är ju barn. Det är ju barn som jobbar i de där miljöerna. Många gånger. Fruktansvärt.
Oh, tänk om man innan man dog kunde få svaret på varför.
Mm. Precis. Vi får skriva den där boken om Homo sapiens någon gång, Lena.
Jävla skitsläkte! Anna, kan du ge oss någonting? Vilka är sexköparna?
Alltså, tyvärr så måste jag även här göra dig lite besviken. Jag har tittat på lite olika studier, tror du eller ej. Och konstaterat att det finns liksom ingen riktig konsensus om vem som är sexköpare, faktiskt.
Nej.
Det är inte bara män, utan även kvinnor. Mm. Det är heteromän och kvinnor, och det är gaymän. Så det spretar liksom åt alla håll. Det är en enorm spännvidd om man tittar både på demografi, alltså ålder och kön, och var i landet man är bosatt. Ekonomiska förutsättningar och förhållanden. Sen gör man ju ofta i de här rapporterna en markering för det kostar ju trots allt att köpa sex. Så att det finns ju liksom ekonomi hos de här som ägnar sig åt detta.
Ja.
Livssituationen och livsförhållandena varierar enormt mycket. Utbildningsnivåerna varierar. Vissa studier pratar om att det ofta är män med missbruksproblematik, medan det avfärdas i andra studier. Så att det är kort och gott så att, och det ska jag också säga, att familjeförhållandena varierar också väldigt mycket. Det är långt ifrån alltid liksom enstöringar och avvikare i den bemärkelsen.
Men gud,
det är familje...
Ja. Simon och de snackar om när de tar sexköparna. Jag menar, det är allt från trebarnsfarsan till högt upp näringslivstoppen till allt. Allt. Ja. Men jag har en sak som är generell.
Mm-hmm.
För alla sexköpare. Mm-hmm. Visste du inte?
Nej.
De har jättemycket otur.
Ja, det har de.
Har du tänkt på att de alltid åker fast första gången? Mm.
Ja, det är otroligt.
Helt sjukt, för alla annan brottslighet, inbrottstjuvar, knarkare, allt liksom, våldsverkare, då är det liksom, nej men jag har gjort, alltså, det är ingen som säger så här, nej, att du tog mig första gången, sån otur.
ja, det är ju helt otroligt egentligen.
Ja.
Men om man tittar på, jag nämnde ju det tidigare, att man brukar säga att en av 10 svenska män har betalat för sex. Och då har det föreslagits...
Det är en jävla deppig siffra.
Ja, det är det.
Det betyder att du känner en hel drös och jag känner en hel drös.
Ja, sannolikt. Ja, men så är det ju. Men man har ju föreslagit några olika så här motivationsfaktorer hos dessa män. Och då, jag kommer nämna några här, får vi se vad du tror. Vad du tror här.
Okej.
Okay. För vissa så kan det handla om en önskan att få något som är annorlunda. Att få
än
det man har. Precis. Eller det man har gjort. Det man har erfarenhet av.
Okay.
Mm. Det är ett argument som anförs. Ja. Det kan handla om en längtan efter en kombination någonstans av sex och spänning.
Ja.
Det kan handla om att man vill ersätta en annan relation. Att man inte är nöjd med den relationen man har. Så att man söker ett substitut. Det handlar också om det här med sexuella tjänster som handelsvara. Alltså att man då skulle likställa prostitution med vilken annan vara egentligen som helst. Och där man då, de här männen motiverar sina sexköp med att man helt enkelt har ett fysiskt behov som liksom återkommande behöver tillfredsställas. Ungefär som man går till ICA och köper mjölk eller smör. Ja.
Helt man har befängt. Avhumaniserat personen man köper.
Ja.
Ja, okej. Okay.
Och tittar man på vad många forskare ändå är överens om som belyser det här fenomenet, så handlar det ju om företrädelsevis män, och det här är vad jag tror mest på. Män med en extremt förvrängd kvinnosyn som är empatilösa och som har en benägenhet att utöva våld, och ofta grovt våld, i sexuella relationer, inte bara i de som de köper sig, så att säga. Nej. Utan även annorstädes.
Ja.
Vad tror du? Har du någon idé, tanke om vad som driver dessa män? Om vi nu uppehåller oss kring dem.
Ja, men jag återigen, det här med att vilja ha något annat, att vilja ha in lite mer spänning i vardagen, att vilja byta ut det man har för att det är tråkigt. Det kan ju vi liksom, alla har ju någon gång känt på den. Mm. Men det är ju någonting som klickar när man också känner såhär, nej, men jag tror att jag går och köper en annan människa.
Mm.
Det känns ju som att det är någon spärr där som
de
flesta, tack och lov, har.
Mm. Ja, inte alla män.
Fy fan. Ska vi döpa avsnittet till inte alla män?
Ja, varför inte? Let's
varför do it. Inte?
Får jag bara ställa en liten kanske en provocerande fråga?
Ja.
Om en annan sak som rör detta.
Uh-huh.
Du vet, alltså, det här att köpa sex är ju, det är otroligt stigmatiserande.
Ja.
Ju. Att dömas för sexualbrott är också otroligt stigmatiserande. Och särskilt tror jag, eller tänker jag, alltså att dömas för sexualbrott mot barn är ju ett enormt stigma.
Ja.
Ja. Och du vet att det pågår ju nu någon form av kampanj, inte bara i Sverige utan i många andra länder, där alltså man systematiskt, alltså det finns organisationer och privatpersoner och andra som ägnar sig åt att hänga ut dömda sexualförbrytare. Och liksom varna för om någon ska då flytta till en stad eller en ort, så liksom vill man upplysa omgivningen om detta.
Typ scum watchers.
Ja, exakt. Alltså, vad är din take på det? Vad känner du kring själva fenomenet?
Jag kan säga så här, att jag tycker att det är extremt begränsande. När jag själv skulle flytta och jag bodde inom ett distrikt där jag visste var alla jävla våldtäktsmän och pedofiler och våldsverkare bodde, så slutade det med att jag insåg att jag kan inte flytta någonstans.
Nej, just det.
Det finns inga kvarter som är bra.
Nej.
Så jag tyckte att det var, för min del hade det varit skönare att inte veta på ett visst sätt.
Nej, men för att jag tänker ju någonstans här att man bygger upp en falsk känsla av trygghet.
Mm.
Någonstans.
Om bara jag vet var Bosse och de här bor, så är jag trygg på de andra ställena. Mm. Men de allra flesta sexualbrotten, de sker ju typ i ditt hem.
Mm.
Och dessutom, av folk du känner.
Ja, men exakt. Och dessutom så finns det faktiskt vetenskapligt stöd för att om de här förövarna hängs ut offentligt, så att säga, så riskerar man ju att de isolerar sig betydligt mycket mer. Och vad händer då, tror du?
Att då blir det ännu värre för de som de har i omgivningen. Och så köper de ännu mer sex, kanske. Ja, men och ännu mer våldsamma.
Precis, det bygger ju upp, så att säga, den här drivkraften att begå nya brott. Och förmågan att avhålla sig blir ju mindre, helt
alltså,
enkelt.
Generellt så är jag mot såna här civilgarden och högaffelmentaliteten och uthängningsgrejer. Mm. Jag tror inte att det är rätt väg att gå, även om jag på ett känslomässigt plan kan förstå det.
Ja. Mm.
Det är ju fortfarande svårt utredningsmässigt att komma åt sexualbrott av lite olika anledningar.
Mm.
Det tar oftast lång tid. Det är oftast svårt och komplext att utreda de här typen av brotten.
Mm.
Tidiga insatser är jävligt viktiga för att din kropp är brottsplats.
Mm.
och spår kommer att förstöras och försvinna. Många väntar tyvärr med att göra anmälan.
Mm.
Brotten sker inte helt osällan i slutna rum där det inte finns några vittnen. Så då hamnar man ju till slut i någon form av ord mot ord situation där stödbevisningen är väldigt viktig. Och där kommer ju din yrkesgrupp in, om ni ens får komma in i de här fallen, om ni får reda på dem.
Det är väl lite si och så med den saken.
Ja.
I ärlighetens namn. Det är inte...
Låt höra.
Ja, men av någon anledning, jag vet inte om det finns en... Alltså det här är ju, som du är inne på, svårutredda brott. Och det är svårt även kriminaltekniskt att påvisa vad som har skett. Mm. De här he said, she said fallen som de kallas, de är svåra att leda i bevis. Men det finns faktiskt vissa möjligheter att göra det. Och jag tänker så här, jag har ju jättemycket jag skulle vilja prata om vad gäller det kriminaltekniska i de här fallen. Kanske att vi skulle ägna just den delen ett helt eget avsnitt framöver.
Ja.
Och så kan jag bara nämna några...
Spårsäkring på kropp, menar du?
Ja, på både plats och kropp,
ja,
egentligen.
Gärna, ta ett sånt avsnitt.
Ja, så kan jag istället ägna de här sista minuterna vi har till att prata lite grann om spårsäkringssatsen. Och hur man ska tänka om man nu... Man kanske till och med lyssnar på det här avsnittet och har utsatts eller kommer att utsättas. Och då tycker jag det kan vara bra att få skicka med några saker. För det är ju så, precis som du sa där, att kroppen är ju en brottsplats om man har utsatts för sexuellt våld, till exempel en våldtäkt. Och tidsfaktorn blir ju direkt en faktor, så att säga. Man måste försöka säkra de här spåren så fort som möjligt för att kunna leda det här i bevis. Det är en del i det. Sen behöver man psykosocialt stöd och ett medicinskt omhändertagande. Så jag skulle vilja uppmana alla er som eventuellt har drabbats att söka upp sjukvården. Och naturligtvis överväga att själva göra en polisanmälan eller låta sjukvården hjälpa er att göra en polisanmälan. För det kan de faktiskt göra. Och vad händer då när man kommer till sjukvården och berättar att man har utsatts för en våldtäkt? Jo, då kommer man att vilja försöka säkra spår på kroppen och i kroppen. Och som kvinna då så är det vaginalprover av olika slag. Vi har ett standardkit för provtagning både analt och vaginalt och på män också för den delen. Men också i munhålan.
Mm.
Man kanske behöver topsa olika besudlingar från kroppen. Så man har ett helt kit som ska täcka in liksom alla tänkbara scenarier som beskrivs av den som har utsatts, helt enkelt.
Mm. Berättelsen blir ju viktig och styrande här.
Den blir oerhört viktig. Så att, och du behöver lämna samtycke för att det här ska ske. Det är ingen som kommer tvinga dig att låta dig undersökas eller ta de här proverna. Men om du väljer att gå till sjukvården och få hjälp med detta, så är mitt råd att göra det så fort som möjligt och helst inte duscha och inte heller tvätta dina kläder eller sängkläder eller annat där som kan vara viktigt sen ur ett kriminaltekniskt perspektiv. Och sök stöd.
Mm. Bra, Anna.
Och man kan ju också, det finns ju i Stockholm till exempel, så finns det ju akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset. Och det är ju liksom en speciellt inrättad resurs för dig eller för er som har behov av den typen av sjukvårdsinstans, helt enkelt.
Jag var inne och kikade snabbt på 1177, där har de ju samlat massor med organisationer som man kan söka stöd för och som kan skicka via. Ja, men det var en lång lista och där har de fått med allt från NCK, alltså Nationellt centrum för kvinnofrid. Ja, men både stöd just i processen, medicinskt, psykosocialt. Det var en bra lista där
det var
faktiskt.
Bra tips. 1177 sa du. Ja. Och sen finns det ju faktiskt lite stödresurser om man också har ett sexuellt avvikande beteende eller kanske rent utav har förgripit sig på någon annan och behöver hjälp att hantera de bitarna. Och då kan jag tipsa om Preventell.
Just.
Mm. En bra sida på nätet där man kan få hjälp också. Ja, Lena, ska vi sätta punkt där för idag? Eller? Nej, vänta nu. Vi har någon liten del kvar, va?
Är det en liten rövhatt? Det känns som att jag pratar om rövhattar i en timme nu, men jag kan nog kasta ut en ny kanin ur hatten. Är det någonting du vill säga innan du släpper iväg mig?
Ja, men jag tycker man ska rusa in på Instagram till Ljungdahl och Ginghede och klicka in ett litet gilla där på något inlägg, kanske, eller två. Och vill man komma i kontakt med oss så är ju Ljungdahl och Ginghede @gmail.com en typiskt bra mailadress för det. Dock skulle jag vilja säga att om det rör frågor kring egen våldsutsatthet eller övergrepp ni har råkat ut för eller annat, så skulle jag vilja hänvisa er till polisen.
Mm.
Kanske i första hand.
Ja, mycket bra. Mycket bra.
Mm. Men nu, Lena,
okej, Anna,
har du ytterligare en rövhatt på lager? Är det så?
Har jag en rövhatt på lager? Varför fråga?
Lenas rövhatt.
Ja, du, Anna. Nu, vi har touchat. Nej, det har vi lite kanske. Men det är i alla fall ett rövhattstema. Precis som vanligt.
Mm.
Jag har en förhatlek. Heter det så?
Är vad heter den? Förhatlek.
Motsatsen till försärlek måste ju vara förhatlek.
Ja, ja. Absolut. Visst är det så?
Ja.
Yeah.
Kan vi prata lite om realisterna?
Mm-hmm. Realisterna.
Du har aldrig träffat på så här, jag är inte, jag är bara realist.
Tänker du på, jag är inte rasist?
Alltså, de som börjar en mening med jag är inte rasist, men efter det så är det ju 100% utfall på att det kommer komma någonting rasistiskt. Alltså den meningen.
Ja, precis. Ja, det är inget man ska sätta några stora pengar på.
Men alltså, realister, om man tänker så här, en realist, du borde ju ligga någonstans mittemellan optimist och pessimist.
Mm, det är rimligt.
Man brukar säga så här, det är personer man liksom förankrar kanske i förnuft, kanske lite klok och praktisk, fötterna på jorden, gärna verklighetsbaserad. Men jag skulle vilja hävda att realistbegreppet har fullständigt hijackats av en kategori människor som är, dadadam, rövhatt. Alltså realister, folk som säger så här, nej men jag är bara realist. Du som säger det, du är nog en cynisk människa som försöker maskera din bitterhet. Du är en bakåtsträvare.
Uh-huh.
Du är en gnällspik. Du använder ordet realism som en förevändning för att du är lat och ovillig att göra jobbet. Du är inte realistisk. Du är skittråkig.
Men har du några exempel?
Ja, men hur många som helst.
Som du har stött på?
Ja, men ja. Såna här människor, nej men alltså, alltså oftast är det bara ett jävla gnäll och att du är lat. Man kan ju säga så här, nej men det här kommer nog inte att, det här kommer bli svårt. Det här kommer bli svårt. Det är bättre att vara pessimist skulle jag säga. Det här, det går aldrig.
Mm.
Alltså det här kommer bli svårt, men nu måste ju vara så här. Alltså då har jag förankrat det i fakta.
Ja, just det.
Rent faktamässigt så kan en task som du har framför dig bli klurig och svår. Och då måste jag göra det här. Mm. Men jag tycker att människor som säger, nej men jag är bara realistisk, kopplat till allt från invandring till, realister skriker ju också gärna om samhällskollaps och systemkollaps och kollapskalops och fan och hans moster.
Men är det inte själva verket så att många som slänger ut det där, jag är bara realistisk nu, är det inte också så att själva förarbetet är ganska undermåligt? Jag menar, hur ofta
de har ju bara gått livets hårda skola.
Ja.
Det är enda utbildningen de har på Facebook.
Och impuls skulle jag vill säga. Känsla. Känsla.
Ja, men exakt. De har inte baserat någonting på fakta.
Nej.
Och du kan inte riktigt trycka åt dem, för att om någon säger så här, nej men jag är bara realist, då säger jag ju samtidigt att, alltså jag är en person som har förankrat det här i liksom verkligheten, medan du är en drömmare, eller du är liksom, du vill inte se det som det egentligen är.
Precis.
Jag som är realist, jag som liksom går till fakta. Men nu har jag kommit på de jävlarna, de är inte realister, det är inte på något sätt, du är bara en lat och gnällig jävel. Och en rövhatt.
Ja, jag håller med. Hela begreppet blir som någon form av täckmantel för liksom en massa skit egentligen.
Exakt. Jämför det med en person som är realistisk.
Just
en person som är realistisk, det är något dynamiskt.
Ja, just det.
Alltså på något sätt som, men om vi ska vara lite realistiska här. Det kan man behöva säga till sig själv. Okej, Lena, nu har du massor saker att göra. Du har 2 timmar. Om vi ska vara lite realistiska så skulle du behöva plocka bort 3 saker. För att du kommer inte hinna. Men en person som säger, jag är realist. Det är bara som att säga så här, jag vet allting. Ja. Fast egentligen vet du ingenting.
Just det.
Du har ingen aning, bubbis, om någonting. Du är bara gnällig och lat. Och en cynisk och bitter jävel som hatar alla.
Ja, oh, herregud. Så att... Jag är inte realist. Jag är rövhatt. Skulle du kunna...
ja, har vi exakt. Så mitt emellan optimist och pessimist finns nu rövhatten.
Ja, just det.
Du måste välja.
Ja. Ja, precis. Hur skulle man kunna säga då? Jag är inte optimist.
Ja. Ja, men det blir ju att jag måste säga att jag är realist. Eftersom jag är realist... intolerant.
Jag är.
Och nej, realist. Då har jag ju satt mig själv i klistret. Jag måste ju fråga mig nu säga jag är realist, precis som jag är gluten.
Ja.
Fuck. It backfired on me den här gången.
Ja, den såg du inte komma, Ljungdahl.
Nej, men så att alla ni som säger så här, jag är inte rasist, jag är realist. För åt helvete bara, du är en gnällspik. Ja. Det var allt från rövhattskloaken den här veckan.
Ja, älskar de här inspelen.
Ja. Vi kan sätta oss i bikuper på lördag på Instagram 11:15 där vi livear precis som vanligt.
Ja, just det. Kanske vi kan ta den här diskussionen vidare. Ja. Se fram emot.
Jag är realist.
Ja, vad härligt, Lena. Ta hand om er där ute.
Hej då.
Bye.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.